Det här är politikens frågepodd.
Idag om Miljöpartiets två språkrör. Blir det mycket konflikter mellan dem?
Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
Vi har fått en fråga från Anna.
Simon Karlsson som har varit presssekreterare åt Annie Lööf en gång i tiden.
Då är det ju spännande vad det är för frågor. En politisk insider.
Kommer Murre lyckas som partiledare?
Och vi bara, nej. Det här är oddsen som du bör satsa din nya lön på. Nej, det är inte den frågan det handlar om. Det handlar om ett helt annat parti. Maggie, jag har en fråga till politiken. I vilket annat parti som helst känns det som att det hade uppstått gnissel och konflikter, åtminstone bakom kulisserna, om två personer var tvungna att dela på partiordförandeskapet. Men i Miljöpartiets språkrör ser man och hör man aldrig om något annat än en enad front och ett gott samarbete dem emellan, att det aldrig är två olika viljor eller agender som krockar. Stämmer det? Min fråga är helt enkelt, har Miljöpartiets språkrör alltid kommit bra överens med varandra eller har det funnits några påfrestningar i språkrörssamarbetena?
Spännande fråga.
Ja, nu.
Man kan ju själv tänka sig hur det skulle vara att vara där med en annan person som man oftast inte heller har valt själv. Språkrören har ju väljs ju oftast för att de ska komplettera varandra.
Jag tycker det är så spännande det här, var det lite Jenny Madestam som varit inne på det, att från början fanns det nästan något så här essentialistiskt, en man och en kvinna som blev lite så här mamman och pappan, eller någonstans den ena står för det ena perspektivet och ska den andra stå för det andra, något som känns kanske mer 80-tals liksom biodynamiskt tyskt tänkt än kanske helt perfekt på liksom 10- och 20-talets...
Ja, men i tidiga Miljöpartiet så var det ganska mycket så att kvinnorna skulle vara kvinnor.
Vad betyder det?
Det sågs som positivt att man hade alltså många barn till exempel vid något fall. Men kanske ännu mer var det så att redan tidigt i Miljöpartiet så fanns det väldigt framträdande manliga politiker, Per Garton som bildade partiet och sen Birger Schlaug som ju var språkrör i flera omgångar tillsammans med då många olika kvinnor. Och de var ju båda väldigt mediala, radikala, visste liksom hur man skulle nå ut, och kvinnorna hamnade ofta i skymundan bakom dem.
Det känns lite som en sån här vänsterbild utav så här, de här männen, de akademiska, de här lite radikala men kanske något liksom obehagligt i ansiktet, skäggigt, och som bara liksom drar igång massa grejer, och sen så får kvinnorna stå för någon sorts liksom organisation och ta hand om.
Ja, lite, men samtidigt kan man säga om Per Garton att han faktiskt var väldigt han var väldigt medveten om det här och såg det alltid som ett problem och försökte vid flera tillfällen, om man läser hans memoarer och hans år med Miljöpartiet, då skriver han mycket om hur han försökte tänka ut nya konstruktioner för språkrörskapet för att kvinnan skulle bli nummer ett. För att man skulle komma bort från det. Han drömde också ofta om ett matriarkat. Han hade mycket av det där låter liksom mycket av gamla Miljöpartiet låter ju väldigt mossigt i dagens politiska klimat, men så var det. Om man kan säga från allra första början, då fick ju, först hade de inte en språkrör, då var det ju bara någon så här lös konstruktion där det roterade var tredje månad typ vem som skulle leda partiet. Och i grunden handlade det ju om att partiet var maktkritiskt och tyckte att det fanns en partiledarvurm i de andra partierna och att makt korrumperade i alla lägen. Oavsett vem du var så blev du korrumperad av makt. Därför har man ju också de här rotationsprinciperna som fortfarande finns kvar.
Alltså, och det var liksom både sossarna och Centerpartiet, men också kanske då Folkpartiet som hade ju...
Framförallt Folkpartiet som ju Per Garton kom ifrån och gjorde liksom, Miljöpartiet startade ju i hans liksom uppror mot hur Folkpartiet hanterade kärnkraftsfrågan och hur han tyckte att de liksom lite svepte som en vindflöjel utifrån vad som var opportunt just då. och då partipiska och annat. Han skrev ju en avhandling om detta vid Lunds universitet som blev jätteuppmärksammad och liksom en stor debattstorm kring.
Om det ens var en avhandling. Det här kommer jag ihåg, togs upp på statsvetenskapen, att kan man verkligen typ bara skriva en blogg och säga att det här ska du anta och göra mig till en, inte doktor, men nästan.
Men när språkrören inte fick sitta i riksdagen, då fanns det ju två andra gruppledare.
Alltså förlåt för att partiet inte satt i riksdagen?
Nej, när partiet kom in i riksdagen 1988, då fanns det en regel i stadgarna som sa att språkrören får inte sitta i riksdagen, också av liksom maktdelningsskäl. Så att då hade man två språkrör som också bodde på liksom, jag tror att någon bodde i Skåne, någon bodde någon annanstans. Och sen så hade man två gruppledare i riksdagen som ju var inne i det dagliga politiska hantverket sådär, och som också träffade riksdagsjournalisterna hela tiden. Så att till slut började journalisterna vända sig till de här gruppledarna istället för språkrören, för att det blev ganska medielogiskt. Men då blev det också liksom lite konflikt. Det var ofta med konflikt kring vem som fick vara med i medierna. Åsa Domeij till exempel var ju väldigt medial, ofta med, trots att hon inte var språkrör. Det kunde andra språkrör irritera sig på. Alltså, den här platta strukturen byggde liksom in konflikter, lite som jag tror att Anna Simon Karlsson är inne på i sin fråga.
Att istället för bara två personer som bråkar så blir det kanske fyra eller fem, sex, sju. Jättemånga helt enkelt.
Ja. Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det är ju så här det ser ut alltså. Det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis. Ringa en kompis.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Birger Schlaug har också skrivit väldigt mycket om om alla Miljöpartiets språkare genom tiderna på sin blogg. Det är väldigt kul läsning, och där beskriver han ofta hur han tyckte att det var jättesvårt med de här samarbetena. Till exempel Eva Goes, som kanske är den mest kända av dem som han var språkrör ihop med. Hon var ju ganska liksom, jag tror han beskriver det som spontan och flummig, och han var mer liksom som politiker mer ordnad och lite mer strategisk typ, och de
manlig och kvinnlig
hade liksom väldigt, väldigt svårt att komma överens. Mm. Han säger själv, eller han skriver själv, att det beskrevs som att de bråkade ofta, och det menar han att de inte gjorde, men däremot hade de jättesvårt att komma överens. Och han, eller svårt att samarbeta, drog åt olika håll. Och han ställde också flera gånger ultimatum vid olika språkrörsval. Kommer det bli den här personen så tänker jag inte sitta. Och vann också ofta, eller liksom valberedningen gick på hans linje.
Så att han såg till att det inte skulle bli så mycket konflikter genom att bestämma vem det var som skulle bli parhästen.
Inte, och det var dock inte alltid, ibland förlorade han och det blev ändå den han inte ville. Det hände med Eva Goes en gång, och då fann han sig liksom i det. Fast det var ju ofta stormigt kring Birger Schlaug. Han var ju ofta arg på sitt eget parti. Han är inte längre medlem. Men jag hittade ett jätteroligt referat i DN som var i någon av de här böckerna som jag läste igår. Miljöpartisterna ägnade 7 av plenumtimmarna åt språkrörsvalet och nästan lika många i arbetsgrupp, trots att de ideligen betonade att den uppgiften inte är viktigare än någon annan. Klockan 10 på kvällen startade utfrågningen av kandidaterna. Det liknade mest ett förhör på partiprogrammet. Och det här tänker jag säga ganska mycket om Miljöpartiet. Idén är ju då att språkröret ska inte vara en partiledare, utan ska vara ett språkrör för det som liksom den här platta organisationen kommer fram till. Miljöpartiet har ju också mycket mer förankring än många andra partier, många fler organ som är inne i alla processer och sådär, vilket är underbart för journalister, för det är så väldigt många som sitter på information. Men ofta då, trots att då språkrören ska vara oviktiga, så upptar det här otroligt mycket av partiets tid.
Alltså 14 timmar, 7 plus 7, det är ju som en miljöpartistisk ideal arbetsvecka. tänker jag.
Och man ser ju nu igen att det här är en debatt. Alltså, Miljöpartiet har ju en förmåga att ofta blicka inåt och vara intresserade av sin egen organisation eller sitt eget liksom inre liv. Och just nu pågår det ju en debatt på våra debattsidor faktiskt, på Svenska Dagbladets debattsidor, om man ska byta till en partiledare. Och det är då ett antal personer som driver det, bland annat Lorenz Tovatt, som ju var profilerad riksdagsledamot och tidigare språkrör för ungdomsförbundet. Men också, som jag tyckte var intressant, Sven Elander, som har jobbat i språkrörsstaben under, nu ska vi se, det var ju Gustav Fridolin och Åsa Romsons tid. Undrar om han var kvar också under Lövin, det kommer inte jag ihåg. Men, och det är ju då personer som har sett den här konstruktionen väldigt nära och tycker att den leder till uppenbara problem.
Men det är ju, då blir man ju nyfiken, är det bara det här kommunikativa, det är svårt att liksom lotta vem som ska ta vilken debatt eller vilken intervju, eller är det också lite arbetsmiljöproblemen att så här, de här två står och katt och hund fightas så jättemycket så att alla blir sjukskrivna?
Ja, men de beskriver ju det som att dels att det då finns liksom två personer som kan sätta in ett veto, det här vill inte jag göra, men också att saker blir ganska urvattnade. Jag vet att Isabella Lövin beskriver i sin bok som kom ganska nyligen att när hon valdes ju när Åsa Romson blev avsatt och Gustav Fridolin fick fortsätta. Då beskriver hon det som att hon skulle bara fylla det kvinnliga språkrörets plats. Hon hade liksom inget förändringsmandat med sig som en partiledare vanligtvis har. Vilket kanske Gustav och Åsa hade när de valdes, men Åsa Romson beskriver det i sin tur i sina memoarer som att de kom in med helt olika mandat för att de var så olika personer. Gustav Fridolin var ju självskriven som nytt språkrör. Åsa Romson valdes ju för att hon hade en så stark miljöprofil framför allt, och det hade ju inte Gustav Fridolin alls. Så hon skulle komplettera honom, men de var ju också ganska olika.
Att någon i Miljöpartiet skulle kunna prata miljöpolitik helt enkelt.
Precis.
Låt oss ta lite fakta för omväxlingsskull. Lite fakta för omväxlingsskull.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Det som faktiskt sägs har fungerat väldigt bra var ju Peter Eriksson och Maria Wetterstrand. Och de bestämde ju tidigt, vad jag brukade de säga, att den som medierna först nådde, eller den som först fick frågan om någonting, la fast linjen. Och det var nästan alltid Peter Eriksson, för Maria Wetterstrand var en sån som typ stängde av mobilen och inte alltid var liksom... Hon ägnade sig åt annat än politik. Han var ju mer av ett politiskt djur.
Men det här är ju väldigt spännande om man tänker i det här då platta organisationen där det ska förankras så mycket. Om det då liksom fanns ändå ett mandat hos den som styr. För det är väl det där man alltid undrar över. Att Miljöpartiet, även om de bara skulle ha en ledare, så är det liksom, man skulle inte få bonusen att säga tydligt, nu finns det någon som vi kan lyssna på. Utan den ska ändå vara liksom lika inlyssnande, men Peter Eriksson lyckades ändå.
Han var ju inte så... Han var ju lite så här ett flummigt kommunalråd när han valdes. Men han hade ju en jättetydlig maktstrategi. Det var ju han som drev hela den här regeringsduglighetslinjen. Att man skulle inte bara vara ett stödparti till Socialdemokraterna. Man skulle sitta i regeringen och förändra på riktigt. Och det var ju en stor liksom, kamp som pågick under många år. Och det drev ju han otroligt hårt. Och Peter och Maria slopade ju EU-motståndet, de gjorde upp med arbetstidsförkortning och liksom tillväxtkritiken, den typen av saker som Socialdemokraterna tyckte var jätteflummigt och hela tiden listade som skäl till att inte samarbeta med Miljöpartiet.
Och som vissa andra skulle ha sagt var Miljöpartiets skäl.
Ja, precis. Men jag har försökt kolla lite hur det funkar med dagens språkrör.
För vi vet ju vad oerhört naturligt när Per Bolund och Isabella Lövin gick på den där Marie Forsblad promenaden.
Just det, och skulle småprata i Agenda. Nej, och han sa, vad var det han sa hela tiden? Det är härligt.
någonting som var bara så här, det, men återigen, om vi tror att du är den första AI-personligheten som har tagit sig in, du gör ingenting för att ta bort den bilden.
Men, nu har jag förstått det som att Märta Stenevi beskrivs som en person som liksom vaknar på natten, får en idé om ett utspel, smsar någon om det, är liksom, lever och andas politik hela tiden. Medan Per Bolund mer en sån som gärna typ stänger av mobilen och åker ut och cyklar på helgen typ.
Han är Maria Wetterstrand.
Ja, men, och att det gör att då kanske man inte riktigt konkurrerar om samma roll. Och då kanske man inte heller blir ovän på samma sätt. Och så, de delade ju också upp valrörelsen så att han tog utfrågningarna och hon tog debatterna för att de tyckte att det var enklare att preppa för det.
Mm.
Men det ska bli spännande att se var den här debatten slutar. Alltså jag tänker, skulle man övergå till en partiledare istället för två språkrör, då skulle det är ju liksom det är det sista av Miljöpartiets själ på något sätt. Som man, jag tror att Per Garton som nyss fyllde 80, det kommer vara hårt för honom, tror jag.
Ja, och återigen, även om de hade en partiledare, skulle de inte fortsätta ha de här förankringsstrukturerna.
Precis,
och allt det där.
Så skulle, det skulle ju inte ändras ändå.
Nej.
Och de skulle nog ägna sig mycket åt även det inre livet i det läget.
Och Miljöpartiet, vi vill att ni ska hålla på med det där, så att även om vi inte får de här fantastiska interna bråken att direkt rapportera om, så är det ändå människor som har konfliktfulla saker att säga till media. Det vore jättebra, ni fortsätter med det.
Vill man ställa en fråga till politiken så kan man mejla till politiken@svd.se.
Mejla nu.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kardeborg.